P1 Dokumentär.
Där är det.
Nej men snälla, vad är det?
Höger upp.
Ja.
Där.
Där ja, 9 juli. Hur många dagar efter var det då? Efter ditt reportage?
Dagen efter.
Att dagen efter, ja. Och där är min kolla SRs vänstervrina lilla snärta nedan, ja. Och så la jag länken där ju, så. Och sen, ja, sen går jag väl och tar en kopp kaffe och tänker inte mer på det. Alltså då har jag ju fått lite avreagerat mig.
Journalist? Nej, en jävla bimbo är du.
Denna välbevandrade porrdrottning är ingen journalist oavsett vad hon tror.
En vacker dag kommer detta våp och få betala för detta. Tro mig.
Hur känns det att vara en sån jävla hatare?
Jag mötte mina näthatare. En P1-dokumentär av Hedvig Holgersson.
Hej, Hedvig! Hallå, välkommen! Det är soligt Skåne.
Det är en lördag på Kävlinge station i västra Skåne. På perrongen står Kenneth med stålbågade glasögon och beige jacka och väntar. Det har gått 1 år och 4 månader sedan dagen då han skickade ett argt mejl till mig. Han var en av flera hundra som fyllde min inkorg och kommentarsfält på nätet med angrepp på mig som journalist. Och ja, jag blev rädd. Deras hårda ord fastnade i mig. Och sedan dess har en undran växt sig allt starkare. Jag vill veta vilka de är som stod bakom alla meddelanden. Och i över 1 års tid kom jag och försöka ta kontakt med dem som skrev. Kenneth är den enda som velat möta mig öppet. Och idag träffas vi för första gången.
Antingen går man under här eller så går vi ner genom centrum.
Kenneth är 70-årsåldern och han gestikulerar energiskt med händerna när vi går förbi de låga röda tegelhusen i Kävlinge.
Vi kommer inte att möta många människor. Centrum har dött ut när det gäller alla butiker och alla frågor.
Här har han levt nästan hela sitt liv.
Det blomstrade när jag växte upp här. Allt ifrån livsmedel till herrekuperingar och skomaka och allt. Men det har försvunnit.
Vi kommer hem till femrumslägenheten.
Ja, du får hänga av dig så mycket du vill här.
Jag vill att vi återvänder till sommaren 2020, då jag dök upp på Kenneths skärm och han dök upp på min.
Det var en lite labyrintartat här, va?
Oj, vad stort det var.
Jag hade mitt första journalistjobb och det var ett sommarvikariat på Sveriges Radio P4 Södertälje.
Morgon i P4 Södertälje.
En dag i juli mötte jag upp en grupp asylsökande och papperslösa på en landsväg utanför Södertälje för att göra ett inslag. De vandrade genom Sverige i protest mot den svenska migrationspolitiken. Och med på vandringen var 2 pojkar och deras pappa från Libanon som fått avslag på sin asylansökan.
Det känns som vi är född här. Alla våra kompisar är här. Mitt lag är här. Mitt liv är här. Jag vill leva som normal liv, som andra barn lever, familjer, åka till semester, ha det roligt, kolla matcher, ja, inte som nu.
Hur länge har ni varit i Sverige?
5 år, och jag kommer som asyl först, och sen jag hittat jobb, fast jobb, och hyra boende själv, men de kommer beslut negativt och vi kan inte göra någonting.
Jag är medarrangör till det här initiativet, Benjamin heter jag.
Vad hoppas ni ska hända när ni kommer fram till riksdagen?
Jag hoppas att vi får amnesti åt de som är här så att de kan få ett slut på sitt lidande.
Men i Sverige är det många som har röstat för en stramare migrationspolitik. Vad tänker du om det?
Om de skulle komma till oss just nu och promenera med oss en dag och prata med de som är här, skulle de byta åsikt rätt snabbt.
Varför tror du det?
För att när man möter människor och pratar med dem så inser man att vi är väldigt likadana faktiskt. Och vi borde inte vara rädda för varandra.
Hedvig Holgersson, P4 Södertälje. Några timmar efter att inslaget publicerades ringde min telefon. Jag uppfattade inte vem det var på andra sidan. Och det var först i slutet av samtalet jag förstod vem jag pratat med. Och senare dök en artikel om mig och inslaget upp på alternativmediesajten Samhällsnytt. Rubriken var SR-journalist är asylaktivist och hatar SD. Får göra reportage om papperslösa migranter. De hade gått igenom mina sociala medier och letat upp likes från när jag var omkring 18 år. Det var runt 7 år innan sommarjobbet på P4 Södertälje och då följde jag partier och organisationer på vänsterkanten på Facebook. Och jag hade gillat en satirisk graffitimålning på Jimmy Åkesson med en griskropp. I artikeln fanns också en bild på mig, klädd i ett rött linne som visar mycket hud. Bilden är tagen på en fest. Jag halvblundar, gör mig till för kameran. Och det var den här artikeln som fick Kenneth att skicka det arga mejlet till mig.
Om vi kan leta upp det där första mejlet som
absolut,
du...
Absolut gärna du.
Vi går in till Kenneths kontor. På hyllor ovanför datorn har han sparat pärmar med dokumentation över ett helt liv.
Jag sätter mig för att plocka fram det bara. Hoppas inte det har försvunnit för en spökar för mig.
Här framför datorn sitter han varje dag och läser artiklar och skriver.
Har vi lite tur så ska det finnas där.
Och det var här han läste artikeln på sajten Samhällsnytt.
Och när du läser den här
artikeln
då, vad tänker du?
Jag suckar och tänker att ja, men detta det är galet alltså. Så jag blir arg och frustrerad och tänker omedelbart att det här måste jag på något sätt reagera på.
Han skrev...
Vad är detta för en vänstervriden liten snärta?
Och sen klistrar Kenneth in artikeln i mejlet och skickade vidare till politiker och till mina chefer på Sveriges Radio.
Det är för galet alltså, att public service skulle inte ge dem så mycket uppmärksamhet och utrymme. De vill inte att svenska folket ska få en ifrågasättande uppfattning om invandringspolitiken.
Och Kenneth var inte den enda som reagerade. På Samhällsnytt fylldes kommentarsfältet med flera hundra kommentarer och trådarna på Twitter var långa. Och jag fick ett 20-tal mejl de dagarna och meddelanden till min privata Facebook.
Är det du som är den där stupida, suspekta varelsen som gillar högst osmakliga bilder på vissa politiker? Du har antagligen inget vett att skämmas en smula. Du borde åtalas så liten du är. Väx upp och håll tyst tills du mognar lite mer. Jag har faktiskt mycket mer, men det klarar du säkert inte.
Vad är det ful kvinna i utmanade pose som ser drogad ut?
Ännu en mentalsjuk med ätstörningar.
Det är sorgligt att public service är nedsolkat av individer som de här.
Tänk vad många förrädare man är omgiven av i det här landet. Jag hatar vänsterfeminister mer än något annat. Jag vill inte skriva mer än så.
Undrar just om Hedvig Holgersson ser fram emot den dagen då rättvisa kommer att skipas, lika mycket som jag.
Alla meddelanden skrämde mig. Det kändes som att vara i en storm av hat. Och jag skämdes. Min kropp skakade när jag läste kommentarsfält och twittertrådar om vad människor såg när de tittade på en bild av mig. Och jag skämdes över mina tidigare aktiviteter på sociala medier. En som jag kallar Sören skickade ett Facebook-meddelande.
Måste man vara kommunist och SD-hatare för att få jobb på Sveriges Radio? Kan inte du, dina kommunistvänner, stå för hela kalaset som dina vänner kostar i bidrag? Räcker inte Akilov? Lägg pengarna på pensionärerna, sjukvård med mera istället för att vara hela världens socialbyrå. SR mörkar inte hur jävla röda de är. Själv är jag Sverigevänlig, det vill säga rösta på SD.
Jag klickade på Sörens profilbild. Han sitter med en stor stark i handen. Vattnet glittrar i hans solglasögon och bakom honom sträcker sig en konstgjord palm mot den klarblå himlen. En annan som skrev har en lärarexamen. Hon bor i en villa utanför Göteborg och flera gånger i veckan delar hon skämtbilder och länkar till alternativmedier i sitt flöde. Och en 70-årig kvinna, hon delar också länkar och hon har lagt upp en bild från sitt födelsedagsfirande och en annan bild som hon tagit på sig själv genom spegeln då hon är klädd i bikerjacka. Det är nu jag börjar söka upp dem som skrivit till mig och om mig. Jag undrar varför de är så arga. Och jag undrar om vi kan lyfta blicken ovan skärmen och mötas. Så jag svarar på deras mejl. Ringer upp utan att få svar. Skickar sms men får inga meddelanden tillbaka. Får tag i personer som inte vill prata med mig. Men Kenneth, han bjuder hem mig och nu sitter jag framför hans dator.
Se där, du. Titta här, nu ska vi se här.
Där ser man vilka sidor som du brukar gå in på.
Det är ju tv, va? Och sen är det ju alternativa medier som är informationskällan. Det är typ det goda samhället. Och så finns det något som heter Swebb-tv.
De här alternativmedierna säger sig publicera sanningen om vad traditionella medier mörkar. En av sajterna är Samhällsnytt, som tidigare hette Avpixlat och hade kopplingar till Sverigedemokraterna genom den tidigare riksdagsledamoten Kent Ekeroth. De skrev artikeln om mig, som gjorde Kenneth upprörd.
Vad tänker du kring den som du skickar mejlet till?
Tänkte jag faktiskt inte på hur det skulle motas av dig. Det gjorde jag inte, ärligt talat. Det blev gärna så via internet. Jag tyckte inte själv att jag uttryckte mig jätteaggressivt, för jag har skrivit mycket hårdare saker.
Vi kanske kan gå in på den igen och kolla på de kommentarerna som är i anslutning till. Det, kolla här om du scrollar upp. Många kommentarer.
Oj, det är något jag aldrig går in och kollar. Där finns att läsa, menar du?
Här är kommentarerna.
Ta bort bilden. Jag är bimboallergiker.
Jag är bimbo.
Det där är ingen journalist. Det där är ett hysteriskt vänsterjon.
Ja, är det så det låter hela vägen alltså?
Vidrig röding, säger jag om denna kvinna. Hon ska åtalas för folkförräderi, samhällsomstörtande verksamhet och svenskfientlighet. Straffet ska vara minst livstids straffarbete i en gruva. Jag tror inte hon är välkommen i helvetet ens.
Här är inga snälla ord. Är det redan detta du upplever som hat alltså? Inte bara kritik och sådär. Det är hat. Jo, det kan man visst läsa mellan ord. Absolut. Samtidigt förstår du vad det emanerar ur också. Den frustrationen från dem bara.
Vad tänker du nu?
Jo, men alltså frustrationen från dem är väl samma som min. Va? Som går in och kommenterar. Sen är det ju säkert en del där som jag tycker, ja men hallå, nu får du bara göra så. Så långt behöver man inte gå, även om bilden var vågad eller fotot. Jag vet inte vad det var hämtat. Men det var lite utmanande liksom så.
Ja, hur påverkade den bilden?
Ja, att den bekräftade det som sen skrevs och sades i artikeln.
Jag läste en artikel där det framkommer graverande information om er reporter Hedvig Holgersson. Hon använder uppenbarligen Sveriges Radio för agendadriven journalistik i eget syfte. Hur kan hon tillåtas fortsätta efter ett så allvarligt tjänstefel? Bifoga länk till artikeln med vänlig hälsning.
En annan som skrev är Peter, som jag kallar honom. Och han undertecknar sitt mejl med namn och telefonnummer. Och Peter, han svarar när jag ringer och vi pratar länge. Men han vill inte träffa mig. Istället frågar jag om vi kan brevväxla. Och då tar han sig tid att formulera sina tankar. Och Peter, han skickar 8 datorskrivna blad.
Hedvig, tack för ditt brev. Jag ogillar starkt hat och hot. Och jag tror mitt känsloläge påverkat hur jag skrev till dig. Jag ser ibland också en småsint tjusning i att artigt ställa en besvärlig fråga för att framtvinga ett försvar av något som alla inser är fel eller åtminstone problematiskt. Min tanke om din reaktion var att du bara skulle skaka på huvudet och gå vidare, tänkte jag då. Jag menar fortfarande att det är tjänstefel av en journalist att agera på ett sätt som gör att oberoendet kan ifrågasättas. Det är oftast inte fel att göra fel, utan det är förhållningssättet som avgör. Jag har själv blivit ganska klok med åren på det sättet. En av de saker jag helst velat förmedla till mitt yngre jag är vikten av att kunna ha och tillstå fel. Jag tror att du med lite distans kommer att ha nytta av det som har hänt.
Kenneth ska bjuda mig på lunch.
Den ska vara på 175 grader och så ska man köra till den så.
Den frysta lax- och räkpajen ska plockas ur sin gröna lilla kartong och värmas i ugnen.
Och så ska man sätta in den. Jag är inte mycket till hjälp i köket, vet du vad. När hon hostar som är desto duktig.
Kennets fru har lämnat noga instruktioner för hur han ska tillaga pajen.
Min hustru sa att det tar nog en 10 minuter knappt innan den är varm, för då ska den lockna där.
Han vill inte att hon ska vara med under vårt möte. Och inte heller när han skickar ett mejl till mig berättar han det för henne.
Så jag håller det mesta för mig själv. Ibland visar jag det, vad jag har skrivit och vad jag skickat iväg. Men oftast är det jag själv som gör det.
Kennets politiska bana är lång och krokig. Och efter 10 år som bilelektriker började den i det som nu är Vänsterpartiet.
Och jag menar, jag har ju själv varit röd, glödgande kommunist. Om inte kommunist så i alla fall socialist. Och var med i VPK. Vi bodde där uppe med de här barnrikeshusen och alla cyklade till sina fabriker och jobbade. Och man var självklart socialdemokrat. Men sen så tyckte jag som sagt att ja, men det behövs någonting mer. Och då började jag titta på VPK och det var inte så svårt. Så jag cyklade runt här i flera val och stoppade valpropaganda i brevlådorna både i kommunen, tätorterna och ute på landet och så.
För Vänsterpartiet satt han i kommunfullmäktige i Kävlinge. Samtidigt engagerade han sig för att hjälpa flyktingar från Latinamerika. Och senare började han jobba på det som då hette Statens invandrarverk. Och det var då hans syn på invandring förändrades.
Efterhand så kom det asylsökande som egentligen inte alls var flyktingar. De hade inte engagerat sig en minut i samhällspolitiken eller någonting. Och de var inte intresserade heller av att delta i våra aktiviteter, alltså solidaritetsaktioner. Inte troligt. De bara försvann här och började liksom leva ett eget gött liv här.
Du började på jobba på Migrationsverket som vänsterpartist.
Mm. Jag gick därifrån som de sa, främlingsfientlig. Men alltså ifrågasättande av hela Sveriges invandringspolitik.
Och det här var också slutet för tiden i VPK. Kenneth uteslöts på grund av sina åsikter om invandringen.
Så, livet blev ju radikalt annorlunda när man vek av från den stigen.
Istället var han en av dem som bildade det lokala partiet Kommunens väl, som krävde restriktivare invandringspolitik. Och nu var det för dem han satt i kommunfullmäktige. Senare sas han upp från Invandrarverket. Enligt Kenneth berodde det på hans politiska åsikter, men enligt Invandrarverket kunde han inte jobba kvar på grund av samarbetssvårigheter. Kenneth gick över till Sverigedemokraterna och satt återigen i kommunfullmäktige i Kävlinge. Han blev tongivande inom partiet, en känd och kontroversiell SD-profil från Skåne. Men efter 8 år i partiet kom ännu ett uppbrott. Kenneth kritiserade partiledningen för att han tyckte att invandringspolitiken var för harmlös. Och han hoppade av. Han bildade ett nytt parti, Kävlingebor. Men när det efter en mandatperiod la ner lämnade han lokalpolitiken.
Det här med att du blev utesluten och exkluderad, och hur ser du på ditt eget ansvar för att det blev så?
Absolut. Som jag sa, jag får skylla mig själv. För jag kunde ha gjort som alla de andra, liksom kört den här PK-linjen bara. Så det kostar ju mycket det där. Barnen mina som var vuxna då, de fick ju också uppleva det här. Hur det skrevs i tidningar om den främlingsfientliga kansanda och sånt. Det var inte kul för dem att läsa ju.
Vad tycker du själv om det begreppet främlingsfientlig?
Nej, det är så tokigt. Så. Tvärtom var det så att jag redan från skolålder älskade utlänningar. Alltså, det var ju något exotiskt på den tiden. Om det någon gång uppenbarade sig någon här, så jag blev inte liksom sådär. Eller skulle prata engelska med vederbörande. Så jag älskar det och jag älskar andra länder. Och inte får jag vara ute och resa, men jag tycker det var fantastiskt. Och gör fortfarande, men då är det när jag är där. Jag tycker om de som är där, alltså landsmännen som är där. Inte de som kommer hit på oschyssta grunder och hittar på och har fått en story.
Jag fortsätter ringa och svara dem som skrivit kritiserande meddelanden till mig. Men en kvinna, hon nekar att hon skickat meddelandet där hon skriver att jag är en stupid och suspekt varelse. Och en man, han ringer tillbaka mitt i natten och sen hör jag aldrig från honom igen. Men det är andra som svarar. Det här är Hedvig Holgersson. Och nu pratar jag i telefon också med Sören. Och med Andreas, som även han heter något annat. Och som på sin profil omväxlande delar bilder på sina barn och länkar till invandringskritiska sajter.
Du kontaktade mig i somras.
De har inte skrivit de värsta orden. Men det som på deras skärmar är kritik är på min skärm en samling angrepp som försöker förminska mig och försvaga förtroendet för medier. Och också vi skriver brev till varann. Andreas skickar 13 handskrivna små papper nedvikta i ett större vitt kuvert.
Hej Hedvig. Jag kämpar för det jag tror på. Och självklart gör jag dagligen fel och ibland rinner känslorna över och jag går på direkt affekt. Men kanske inte har alla fakta. Men bli glad av att du hörde av dig till mig. För genom diskussion så hittar man lösningar och förståelse. Det går att samarbeta även om man tycker olika.
Sören, han skriver med blå bläckpenna och fyller 4 kollegeblockspapper.
Hej Hedvig. Länge sedan jag skrev brev, men jag ska försöka svara på dina frågor. Det jag skrev till dig i somras, det kommer jag inte ihåg. Jag tycker att det är tråkigt att du har fått meddelanden med hot och hat. Jag har aldrig skrivit hot och hat. Tyvärr är det så mycket sånt i samhället idag. Tragiskt. Men jag tycker mycket i media är vänstervridet. Det finns så många exempel på många som är emot ett folkvalt parti som SD. Det är så genomskinligt.
Jag sitter som sagt gärna här på förmiddagen.
Kenneth går före ut i sällskapsrummet, klätt i furupanel. Fönstren vetter mot en grönskande trädgård.
Då blir det nog, då ligger det på en sån här gammal godis, yes. Om du står ut med det.
Han sätter på den senast lyssnade CD-skivan. Kenneth växte upp i en tid när framtiden var ljus och behaglig. Allt kunde bara bli bättre. Kennets pappa jobbade i fabrik.
Jobba. Inte en krona över till sig själv. Så blev det lördag. Då tog han cykeln och cyklade ner till stadshotellet. Sen dröjde vi gå ut och söka efter honom på natten.
Medan pappan var i fabriken eller på stadshotellet tog mamman hand om Kenneth och hans 8 äldre syskon.
Men annars tyckte man det var idylliskt. Det var inte så mycket skilsmässor på den tiden. Yeah.
Hur tror du att den uppväxten som du har haft har påverkat liksom dig senare i livet och just med dina politiska engagemang? Hur hänger det ihop?
Ja, det gör det. Därför att jag älskar bilden av något nostalgiskt, den traditionella arbetaren som tar cykeln och cyklar till jobbet 6 dagar i veckan och snälla och inte gör sig skyldig till någon brott. Man kunde både som barn och kvinna, tjej, lugnt gå igenom natten utan att ha en tanke på att man skulle bli utsatt för något. Då blev inte det heller. Och så, det är ju den känslan och stämningen som jag önskar vi hade fått behålla.
Och samtidigt så beskriver du också många svårigheter från den tiden i till exempel ett arbetarklassområde. Många alkoholiserade fäder kanske, ja, ensamma mammor.
Visst var det så, va? Men jag både tycker och tror att man hade ett bättre liv på den tiden, för man såg ändå, det var tryggare och man såg ändå lite grann förbättringar, kände förbättringarna år för år.
Och hur var dina föräldrar då mot dig?
De var snälla, men de hade 9 barn, fattiga. Det var inte mycket till, vad ska man säga, psykologi, och de klarade inte av det. Så blev jag utagerande och det fixade de ju inte, va? Utan jag kunde bli inlåst i en garderob och sådär, för att komma ut när de blev snäll. Och jag känner ångesten i nu, fruktansvärt. Och men de var inte elaka, så det var bara att det var svårt att hantera.
Jag, Peter, Sören och Andreas fortsätter skriva brev till varann. Men fast de alltid har något nytt att berätta vill de inte träffa mig. De säger att de inte har tid. Att de är oroliga för vad ett möte med mig som journalist kan leda till. Att de vill skydda sina familjer från internets hårda jargong och splittrande tilltal. Andreas berättar om sin son som är allvarligt sjuk. Sörens hund har dött. Andreas firar 10 år som nykter. Sören köper en ny hund. Och Peter, han berättar att han också kommer från ett arbetarhem.
Min mamma som växte upp i en stuga utan el och rinnande vatten i ett annat land träffade min pappa i den fabrik han arbetade i från 14 års ålder till hans pension. En bra uppväxt, men jag var tidigt medveten om den sociala grupp jag tillhörde. Mina föräldrar berättade tidigt för mig att mitt val var fabriken eller att bryta det sociala arvet och att den vägen gick genom skolan. Från min utbildning är jag väl förtrogen med principer för vetenskapliga studier. Det är inte en notering för att förhäva mig, min begåvning är måttlig, utan för att personer med mina åsikter ofta avfärdas som obildade och mindre vetande och tillskrivs fel värdegrund, vilket är något av det värsta någon kan anklagas för i Sverige. Det är min bedömning att SVT och SR förenklat uttryckt är vänstervridna, inte bara i praktiken utan också i sina informella värdegrunder. Så här i efterhand förstår jag att du var väldigt ung när du likade bilden. I det perspektivet är din handling inte någon större sak. Men jag hoppas att du har mognat och kommit till insikt under den självrannsakan som du nämner.
Jag har alltså ingen alkohol i den. De är alkoholfria.
Skål på dig.
Ja. Tack för att vi fick mötas.
Hur kommer det sig att du litar på alternativa medier men inte litar på det som då kallas etablerade medier?
TV4 och Statsradion är till 100% ute i syfte att lura svenska folket, att bedra svenska folket. Vad de än gör för ett reportage på tv, om det så är SVT eller TV4, så i 9 fall av 10 idag så plockar de fram ett svart barn. Om de är på ett dagis så är det ett svart barn de plockar fram i fokus för kameran. Jag är så förgrymmad på detta. Och det är ju ett sätt för medierna att så här ser Sverige ut. Det är detta de ska trycka ner på folk. Så här ser Sverige ut. Detta är svenska. Och det är detta man är så enormt trött på.
Varför tycker du att det är ett problem att människor med olika härkomst och utseende får komma till tals?
Det är inte någon slump alltså att det ser ut på det viset, att det sänds på det viset.
Vad har du för belägg för att det är så här?
Ja, det är en tyst överenskommelse. När man har sett det i så många år så känner man igen det liksom. Medan de alternativa medierna, de ser vad som håller på att ske i Sverige. Och så skriver de naturligtvis i den andan också. Ju.
Det jag inte riktigt får rätsida på här när jag försöker förstå dig är varför du litar på de medierna som driver den här opinionen.
Nej, men det beror helt enkelt på att de driver det i en anda som jag helt överensstämmer med. De bekräftar ju min erfarenhet och det jag vet och tillför mig också mer utav sånt som jag inte visste innan ju. Men det har enbart förstärkt den här bilden som jag har. Att de står för det som behövs och som tyvärr inte våra statliga medier tillhandahåller.
Och håller man inte med så blir man kallad olika fula epitet som rasist, nazist, högerextrem med mera.
Andreas skriver:
har man åsikter om invandringen blir folk påhoppade och rasiststämplade. Och det är ju det som jag är så sjukt trött på. Folk behöver bli lyssnade på och inte dumförklarade.
Och när vi pratar i telefon säger Andreas att han inte litar på några medier, varken de som kallas etablerade eller alternativa. Han säger att han inte tror att det finns något som är sant. Och framförallt är det när han upplever att medier slår fast en sanning som han blir upprörd.
Många medier eller politiker kör med osanningar eller ett narrativ som passar deras agenda. Själv ser det som att det finns ingen person eller politiker som är allt bra eller som är allt dåligt. Men media målar ut vissa som extremt dåliga och fasansfulla personer. Och det är ju inte hela sanningen, eller hur? Men rädsla och känslor säljer, och det är det jag menar. Ni är inte ärliga, för allt är inte svart eller vitt.
Därför har Andreas letat sig ut på nätet, säger han. på jakt efter sajter där han tycker att han kan bilda sig en egen uppfattning. Och Sören skriver:
men det som gör mig mest upprörd är denna smutskastning mot SD. Jag är medlem i SD, så jag brukar bli bjuden på julbord. Det är jättetrevligt. Känns ibland som vi är terrorister som röstar SD. Nu på senare år har jag gått på Jimmy Åkessons vårtal på Långholmen. Mycket fint där. Men det är inte bara politik i mitt liv. Bara en liten del faktiskt. Fredagar är så sköna efter en veckas jobb. Det brukar bli pizza, kebab, thai-mat, taco och någon öl. Och så tv-soffan.
Jag ser att dina bowlingkompisar har kommit.
Jag får höra vad jag ska spela.
Det är onsdag i en bowlinghall i Löddeköpinge. Pensionärerna i klubb 75 ska spela bowling som de gör varje onsdag. De har matchande blå pikétröjor och de förvarar sina klot i små väskor.
Det var bättre. Alla trillar.
En av dem är Anita. Hon och Kenneth spelar på samma bana idag.
Hur väl kände du till Kenneth innan ni började bowla?
Att han var politiker i Kävlinge kommun. Sen har vi börjat att träffas här på bowlingen. Nu såg jag alla där. Titta vad bra.
De politiska idéer som han har, då, hur tänker du?
Jag är inte, alltså, inte politiskt intresserad så, men att det var inte samma parti vi var på. Nej.
Anita minns en höstmarknad.
Jag stod och sålde pumpor och hade ett litet campingbord. Och sen stod då Kenneth med sina partikompisar med stenar ovanpå sina reklamblad.
Och jag såg ju dem. Jag såg att det var sådana här lite mörklilla, hade sådana här huvor och så. Och men inte uppfällda då. Va? Så de liksom gick och vandrade omkring, cirklar runt oss.
5-6 svartklädda med huvorna uppe och tar dessa här stenarna och kastar vilt omkring sig mot Kenneth.
Och välte bordet och slog ner mig och slog ner min kollega som stod där också.
Och knuffar han över mitt campingbord med fullt med pumpor, så han fick dem här i bröstkorgen.
Och jag tror nästan att jag trillade in i deras stånd där de stod och sålde grönsaker och sånt där. Det stämmer.
Och bordet gick ju sönder och det fortfarande fattas 2 ben.
Men det är faktiskt bara en gång av väldigt många när jag har blivit nedslagen och misshandlad.
Ja, det var ju någon som inte gillar Kenneth och hans partiverkan. Men alltså, ta stenar och kasta, det kunde ju tagit så illa. Jag fick ingen ersättning för bordet heller. Bra, Ronny! Där satt den, ja.
Ronny står vid banan bredvid. Inte heller han kände Kenneth innan de började bovla.
Men vi träffades här och fick en mycket fin kamratskap. Så det vi har spelat ihop med honom ett antal gånger. Och det vill jag gärna göra med honom. För att det är skoj.
Vad vet du om hans politiska engagemang?
Nej, det finns... Om man pratar politik så vissa människor kan man prata ganska öppet med. Och att var och en har sitt tanke. Men vissa tar det åt sig. Och det är därför jag inte vill uttrycka mig för mycket. Nej, nu får jag dra mig.
Efter bowlingen ska jag och Kenneth äta en bit thai-mat i närheten av bowlinghallen.
Men det värsta är ju, för min del är ju när de har kommit hem. Alltså, de har kommit hem där vi bor. Och kastat in de här stora gatstenarna genom fönstret i omgångar. Två gånger om. Vi vågade inte ha våra barnbarn till att övernatta då under en period på ett par år när det var som värst.
Alla de här händelserna som du beskriver, hur har de påverkat dig?
De har ju bara stärkt mig i ambitionen att försöka sätta stopp på det. Och jag föraktar ju dem oerhört mycket, de här huliganerna. Jag har ju stått på gatorna och sagt, ja men välkommen fram så kan vi diskutera det här. Men då har man ju bara fått svar i form av flaskor och stenar och dylikt ju.
Påhoppet som du har varit med om. När du berättar om det så tänker jag på det jag själv var med om. Även fast det var ju inga fysiska påhopp. Mm. Så var det någonting jag upplevde som en storm av hat och hot riktat mot mig. Hur tänker du kring att du med ditt mejl till mig var en del av den hatstormen utifrån att du själv har...
Men utifrån den bilden jag fick va, så tyckte jag inte det var så konstigt att jag skrev de här orden att kolla den här lilla vänstervridna snäckan eller någonting i den stilen. Det var bara det jag skrev. Va? Och sen kunde jag inte veta att det skulle få... Jag menar, du fick hundratals hot och hat och sånt där. Va? Jag visste ingenting om det, inte från du själv berättade det.
En dag hände det jag inte trodde skulle ske. Jag har ställt samma fråga om och om igen. Och när jag försöker en sista gång ändrar sig Peter. Han vill mötas.
Kul att få träffa dig. Ursäkta, kan du hjälpa mig att släppa in min gäst?
Vi ses i radiohuset, långt från Peters hem och jobb. Han har satt fast besökslappen i kragen på sin mörkblå kostym.
Tänk att vi kan sätta oss här, har vi lite mötesrum.
Vi sätter oss i ett konferensrum. Och jag får lova honom att hans röst inte ska höras i radion.
Vad tänker du om du skulle beskriva varför du och jag sitter här?
Ja... Jag hade nog inte tanken på det från början. Det är inte så att jag har skrivit särskilt mycket till journalister. Och det är inte något man går och planerar för eller formulerar under en längre tid. Säkert som man vet att svaret förmodligen kommer att bli ett avfärdande. Så det finns ingen anledning att lägga särskilt mycket jobb och sånt där. Och det är faktiskt första gången som jag har fått ett uppriktigt bemötande. Men jag tycker också att det finns en samhällelig plikt att påtala för både makthavare och journalister eller företag som man tycker gör något som är helt fel. En samhällsinsats kan man kalla det för.
Idag jobbar Peter som chef på en bank. Har en hög lön och bor i en villa med sin familj. Efter att ha utbildat sig på högskola hamnade han i finansbranschen.
Jag kunde stå på trappan och vänta på en taxi. Och då står vdn för ett av de större börsbolagen på samma trappa och väntar på sin chaufför. Om jag kommer från den lilla världen, från en liten stad, från ett arbetarhem, då är det här lite av den stora världen. Och att få vara en del av det och se det, det var ju liksom en egotripp.
Ja, vad gjorde det med dig att få vara där i den stora världen?
Jag förstod, och nu blir jag lite rörd här, att en sån som jag kunde bli det av egen maskin. En slags revansch från min uppväxt.
Du nämnde också att den du var där på trappan, att den personen kanske inte skulle hålla med om de åsikterna som du har idag. Hur menar du då?
Ja, den personen tyckte jättemycket om public service och att lyssna på Godmorgon Världen och P1 på söndagarna. Jag hade en annan världsbild då helt enkelt. Och den personen var väldigt positiv till asylinvandring till exempel och hade nog ganska mycket vänstersympatier.
Vad var det som fick dig att ändra dina åsikter?
Jag tyckte att den här vänsterkanten var lite kvävande. är att den blir ganska konformistisk. Att man vill forma människor enligt en viss politisk agenda, efter en viss modell. Så det här kom mycket när jag blev förälder. Det är ingen politiker som ska forma mina barn. Och jag ska inte heller göra det för den delen. Det är en bidragande orsak till att jag nu är lite mer på högerkanten. Ett mer frihetsideal kanske.
Det brukar bli pizza, kebab, thai-mat, taco och någon öl. Och så tv-soffan. Man är ganska trött, men det är en skön känsla på fredagen. Så visst trivs jag, men jag tänker mycket på min pappa som gick bort. Det känns tungt som sjutton ibland. Försöker så gott det går att leva i nuet. Tycker det har varit trevliga samtal med dig i telefon. Det känns som jag har känt dig länge. Jag hoppas du har fått en skaplig bild av mig i och med detta brev. Hälsningar, Sören.
Ja, många bitar i mitt inre och yttre livspussel behövde byggas ihop. Nu var det ett långt brev. Och det kändes bra att skriva till dig. Så tack för att du finns. En dag i taget. Vill bara önska dig all lycka och ett underbart liv. Kärlek och respekt. Andreas.
Det är ingen sån. Han ligger i skrivmaskinskursen.
Vi är tillbaka hemma hos Kenneth.
Är det breven som ligger där?
Ja, det är det säkert. Och de kommer nog till att ligga här väldigt länge om inte du har något emot det. Mm. Det är hela vår kommunikation.
Han har sparat alla våra brev i en pappersmapp på hyllan ovanför datorn. De som vi skrev till varann innan vi möttes.
Jag fick ju så många fina brev där. Jag blev så förtjust i dem, innehållet och även så fint som de var skrivna. Jag kunde inte låta bli att svara. Jag får ju en annan bild än den jag fick där.
Hur har den bilden förändrats?
Ja, men här med oavsett så kan jag inte annat än tycka du är en himla kärtös. Ja, så är det ju. Så det är roligt att träffa dig. Och förlåt. Så är det.
Oj, vad händer nu? Blir du lite
rädd? Nej, är det klart det du beskriver, snälla. Det vill jag ju inte att du skulle behöva uppleva ju. Utifrån vad jag sen har lärt känna dig. Så det är... Man är så jäkla uppdämd av frustration och sådär va. Så att man är så här känslomässigt. Och då ibland så händer det saker. Då kommer känslorna fram eller så. De man får hålla i styr. Annars ju.
Har du mycket känslor inom dig?
Oerhört mycket. Oerhört. Jag har alltid varit oerhört känslosam och så.
Vad tänker du om att du skickade det där som gjorde mig ledsen?
Ja, självklart. Om jag hade haft allt det vetat ännu, då hade jag nog betonat det här annorlunda. Då hade jag... Men herregud, då hade vi inte träffats. Vi hade inte kommunicerat. Så, ja. Jag är ledsen att det blev så, men jag kan inte säga att jag starkt borde ha agerat annorlunda. Så. Det var ju den tjejen jag skickade till, som är där på bilden och som beskrivs i intervjun. Så, ja. Så illa blev det.
Du har hört Jag mötte mina näthatare av Hedvig Holgersson. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Elvira Björnfot. Och det här var en P1-dokumentär från 2022.